Do your practice and all is coming, sa en gång en känd yogi. Jag tänker att det här med känslor handlar om att göra jobbet. Inte lösa en specifik uppgift, utan att mata på med bra grejer och ha tillit till att det leder oss till en bra plats. Oavsett om praktiken är yoga, mindfulness, terapisamtal, skogspromenader eller att gosa med sin katt.
Mitt första försök slutade med att jag låg och sov bort tiden. Något år senare anmälde jag mig till en kundalini-klass och ingick därmed en livslång kärleksrelation med yogan som fick flytta ihop med mig och meditationen. Just nu har vi dock ett tillfälligt uppehåll, yogan och jag. Det gör alltid lite ont att skiljas, men i mitt fall var det på grund av värk som vi fick lov att skiljas åt en tid. Jag heter Maria-Pia Gottberg.
Jag heter Anna Eriksson Skarin och du lyssnar på Känslosmart. Podden där tanken möter känslan.
Idag ska det vara både tankar och känslor och te och hela faderullan.
Ja.
Som vanligt.
Och så har vi min hund här också som för oväsen och åbäkar sig. Han har ju
tycker
listat ut.
Tycker du att han åbäkar sig så mycket?
Tycker du inte? Ja, han håller på.
Vi får se.
Men han har ju listat ut att när jag sitter i telefonsamtal eller videomöte så har han listat ut att om han bara stör tillräckligt mycket, då får han någon godis. För att då tänker jag liksom att ja, men då är han tyst, eller då får han ett ben och så släpper jag ut honom. Och han har ju liksom, ser ju det som ett tecken nu. Ha, du sitter i videomöte. Ja, men då ska jag komma och gläpsa och gnälla och störa dig tills jag får godis. Eller hur?
Ja, ja. Vad roligt att när du berättar det här, då kör han ner huvudet i den här kopkassen som står här.
Mm.
Bara, åh, kan det ligga här godiset? Vad hon gömt det nu?
Precis. Ja, nej, men, så han har liksom en radar som känner att nu gör hon något annat. Hon vill inte bli störd. Och det är ju jättepinsamt om man sitter och pratar med någon som man inte direkt känner. Och så är det någon som är lite små, något som gnäller i bakgrunden. Då tänker jag så här, vad tror de att jag gör nu? Eller var någonstans tror de att jag är? Och så blir jag så här stressad och börjar så här knäppa grejer. Och, ja.
Mm, men du som är så söt. Mm.
Nu har han lagt sig på kudden där.
Otroligt söt. Mm. Du är välkommen. Ja, men är det nog första gången vi har... Nej, du har haft hund med podd förut. Ja, men när du poddade med...
Ja, Eva och Lars Johan.
Just det.
Ja, där var det deras hund som tassade runt. Eller om det var min också.
Ja. Mm. Ja. Ja, idag ska vi fokusera på yoga och meditation i relation till känslor. Vill du börja? Nej, vi ska ju checka in. Titta, nu kom du på det. Anna sträckte upp så här ett varningsfinger. Ja, vi glömde checka in. Ja, men då gör vi det då. Vill du börja med det då?
Ja, jag har ju nästan redan checkat in så här med hunden. Men idag har jag faktiskt haft en så här fruktansvärt stressig morgon. För några veckor sedan så spelade jag in en föreläsning som jag skulle hålla åt en kund som skulle visa den för sina kunder som en del av ett digitalt event. Jag skulle egentligen ha varit med på plats och hållit den på scen. Men i och med att det blev inställt till digitalt så skulle jag hålla den på scen. Hade min presentation. Och det är ju en presentation som jag har hållit ganska många gånger. Och ja, jag sätter på liksom en knapp i huvudet och sen så hör jag munnen bara bla 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 bla. Och sen är det slut och så är det klart och så gick det bra. Men det var väl lite förändrat här för att jag skulle ha fokus på kundmötet. Och sen inser jag när jag kliver in i den här lokalen, en stor jävla lokal, jättefin. Med en ljudtekniker och så en person som var min kontaktperson. Och så har de en stor kamera, skitlångt bort. Och på den kameran så var det som ett papper, där var det som en glad gubbe på. Och jag känner hur hela jabba, du vet som när man hamnar i så här iskallt vatten. Och jag inser att jag klarar inte det här. Det var jättehemskt. Och så skulle man börja i alla fall. Och det kändes som att det bara blev inkastad. Och jag kände mig inte alls trygg. Och det var fruktansvärt jobbigt. Och efteråt så kände jag så här, det här gick så dåligt. Och då, alla de här tankarna som kom upp då, det var ju, här är en kund jag verkligen uppskattar. De har visat ett förtroende för mig att anlita mig till att göra det här. Och jag bara suger. jag är så dålig. Och då tänkte jag så här, och det kommer vara pinsamt för dem, för att de kommer vara tvungna att säga till mig att men sorry, vi kan inte använda den här föreläsningen. Eller så kanske ingen tittar. Utan det är först efteråt när deras kunder säger, hur tänkte ni? Det här var ju skitdåligt, jag kommer aldrig handla någonting, göra affärer med er igen för att det här var så dåligt. Så det var liksom så mycket saker som hände.
Stora släggan skulle jag säga.
Ja, ja. Stora skamsläggan liksom tog jag fram, bara bong, bong. Oh,
fy vad hemskt.
Och jag kom hem och jag känner mig så fruktansvärt tilltufsad. Och min man som inte är mycket för att så här, prata känslor, han konstaterar bara, din lägsta nivå är rätt hög. Jag skulle inte oroa mig om jag var dig. Och jag tänkte så här, nej herregud. Och det här var ju under höstlovet, så att det var ju som då, ja men lite drygt 2 veckor sedan, kanske 3 veckor sedan. Så sen dess har jag gått och gruvat mig över att det här alltså ska sändas. Och jag har tänkt så här att, nej men jag kanske ska bara försvinna. Eller, och grejen var att man skulle sitta och chatta då och vara med under sändningen. Annars hade jag ju bara lagt det bakom mig, jag kommer aldrig titta på det här igen. Och aldrig försöka tänka på det igen, utan bara burit det, packat ner i min skamkappsäck som jag bär runt på. Liksom. En grej till. Men sen när jag tittade på det idag och var med, så det var ju inte så dåligt som jag trodde. Det var ju inte liksom bra utifrån hur jag vill leverera. Men det var inte så att man såg hur benen skakade eller att man insåg att men gud, hennes tunga måste vara så här dubbelt så stor just nu och så här jättetorr. Utan jag gav ett hyfsat ledigt intryck och lyckades väl få fram, ja men det var tillräckligt bra, det var det. Jag har varit på en så här känslomässig berg- och dalbana idag när det var liksom, jag hade stålsatt mig för att jag får ta konsekvenserna av att jag var så dålig till att, ja men, det löste sig. Så det var väldigt skönt.
Vilken resa.
Ja.
Mm.
Så det checkar jag in med.
Ja. Åh, jag blev helt så här, jag åkte med i din resa och bara, jag känner så igen det där.
Ja.
Men jag tycker, jag som har gjort en del såna grejer och sett mig själv i efterhand då, jag tycker att det är ganska bra att nöta på med det och se på just det här du beskriver, att det var inte så illa som jag själv upplevde det, och att därmed om jag själv kan konstatera det, då kan man ju verkligen utgå ifrån att andra som ser det inte ens är i närheten av och misstänka att det är något liksom, pågår ett inbördeskrig där på insidan bakom den här liksom, fasaden. Det är rätt nyttigt. Det är jobbigt första gångerna för många. En del vägrar ju se på sig själva, titta på sig själva när de är filmade och sådär. Men jag tycker att det är lite läkande att se att men det funkar.
Mm, det är jättebra. Mm. Jag har ju sjungit mycket på scen och sådär. Och vet ju att även fast jag är i uppror i mitt inre, så syns det ju inte alls på utsidan. Och den vetskapen, den erfarenheten kunde jag ju ha med mig, att jag kan låtsas, jag kan liksom stanna. Jag är helt förvirrad, jag har en blackout. Men om jag står här och ler lite under tiden, så kommer ni tro att jag bara står här och ler.
Och tänker begåvade
ja,
tankar.
Ja, precis. Nu står hon och tänker begåvade tankar och ser glad ut. Vad härligt. Och på insidan är det bara, jag kommer inte ihåg, var i presentationen är jag? Var är jag? Vem är jag? Mm. Det var på den nivån som jag var liksom, under presentationen.
Wow.
Ja, jag gick igenom scarfmodellen och det var vid något tillfälle som jag insåg så här, jag vet inte var i modellen jag befinner mig. Vad har jag gjort och vad ska jag göra? Och ja, jag var osäker på att jag liksom hade gått igenom modellen i rätt ordning.
Mm.
Fruktansvärt, vidrigt.
Hade du det då, sen när du såg?
Alltså jag hade fumlat lite med bilderna, men jag lyckades gå igenom modellen i ordning. Men nu ska du försöka in, sorry.
Ja. Helt tagen av det här. Precis innan du kom här så kände jag hjärtat bara banka och jag fladdrade runt här för att få fram tekoppar och liksom grejer och har sladdat runt hela förmiddagen för att jag behövde bli klar med några grejer som om jag inte gör det, jag har skjutit upp det flera veckor och idag måste, alltså det går inte längre. Och då får jag verkligen kontakt med kroppen som liksom bara puff berättar att nej men gud, du fixar inte stress numera. Förut var det här min vardag, det var alltid så här, jag fick inte någon jäkla hjärtklappning för att jag skulle träffa Anna och podda. Alltså förstår du, det det här med att ha tider att passa, att leverera, att klara av deadlines, att svara på mejl, att liksom fixa och dona med allt det här som ingår i en vanlig arbetsdag. Alltså det har jag bara gjort. Tuffa på. Och nu bara så fort det liksom blir så här lite att jag har en tid att passa eller verkligen, så blir det galet stressigt i kroppen. Och jag tänker att det är något sunt med det som vi hann nämna här lite precis innan vi träffades. Att, ja, men, jag upplever i alla fall att jag har blivit mycket bättre på att lyssna på de här signalerna. De har förstås funnits förut också, men jag har inte lyssnat. Och sen har jag liksom kört över mig. Så att jag får se det som något positivt. Men om vi bortser från det liksom nuläget. Jag känner att jag pratar lite forcerat. Det brukar jag ju ofta göra i och för sig. Men annars är jag ganska lugn. För att jag håller på att tillfriskna. Och apropå dagens tema. Jag känner också att jag håller på att gå igenom någon så här transformerande fas. Där jag liksom, istället för att vara så mycket i en kropp som bråkar med mig. Som hela tiden liksom tjabbar med mig. Jag kan återkomma till det sen. Så håller jag på att lyssna på kroppen. På det där liksom finliret. Som finns under ytan lite grann. Och det. Åh jäklar vad det händer grejer. Mm. Så annars mår jag bra. Förutom hjärtklappningen. Men den kommer snart gå över. Yoga och meditation. Vilken ände börjar vi? Ska vi ta lite avstamp i våra intron kanske?
Ja, eller om du skulle kunna ge oss en liten bakgrund. Eller så där. Vad är det som gör att du tycker att det här känns relevant att prata om i just den här podden som handlar om känslor?
Jo, men det spontant som jag tänker är ju att både yoga och meditation är ju verktyg och förhållningssätt till livet som gör det lättare att lyssna inåt. Att skapa stillhet på insidan och att vara mer i kontakt med sig själv. Så att det är ju ett sätt att skapa space för, ja men den här, ja men ett space kanske är ett bra ord. Så att man inte bara springer och inte bara rusar på känslan, impulsen, tanken. Oavsett vad den är så att säga triggad av. Men jag tänker också att det inte automatiskt... Ja, han piper så gulligt.
Det är inte gulligt.
Nej, jag stör andra. Jo, du är jättesöt.
Nu pratade du snällt. Då tänkte han, har du godis eller? Du som
jag
är så snäll.
Jag är ingen bra sån här. Jag har ju aldrig godis. Till varken till min egen hund eller till andras.
Mm. Gullig det igen.
jo, men med det jag tänkte säga att det är ju ingenting som sker per automatik bara för att man yogar eller liksom så här, check nu har jag mediterat eller check nu har jag kört 3 pass yoga den här veckan. Fasen, det blev inget bättre för det. Mm. Alltså för det har jag också varit med om. Där yoga kan bli en prestation, där meditation kan skapa stress och så vidare. Så att det tycker jag också är lite intressant att prata om. Vad finns det för föreställningar om? Och vad är det som är det som egentligen gör det? När man når det här liksom, den här stillheten och får det här, eller skapar
det här. Ja, det var väl lite det jag var inne på i mitt intro där. Att jag tänker att det är liksom att göra, att utöva sin praktik eller att göra det man mår bra av och att vara konsekvent med det. Och sen att det kan se ut på väldigt många olika sätt och kanske under olika tider i livet, tänker jag också. För olika människor.
Mm. Ja men verkligen, så att även om du lyssnar och inte är intresserad av eller inte alls håller på med yoga eller meditation så häng kvar i lurarna för att du gör säkert någonting annat för att uppnå det som någon som yogar vill uppnå. Så att det är egentligen det, mycket det som det kanske...
Och sen tänker jag att någon som yogar, man kanske inte vet vad man vill uppnå. Det vet man kanske inte när man målar tavlor eller sjunger i kör heller, utan det här liksom... Det man kan uppnå kanske snarare. Och det är någonting som uppenbarar sig. Sen är det väl också med yoga och meditation och allt möjligt. Att man gör det för att må bättre. Eller man gör det för att bli mer rörlig. För att få mer energi. Eller bli lugn. Men jag tänker att det är också en massa grejer som händer. Som man kanske inte riktigt förstår att de ens kan hända.
Mm. Vad var det som fick dig att börja med yoga?
Jag gick min första yogakurs 98. Och det var ju innan yoga fanns liksom, i Sverige på det sättet. Så jag gick en kurs via Folkuniversitetet faktiskt. Det var en väldigt excentrisk kvinna där. Och det var vi hade inte bytt om. Utan det var märkliga övningar. Så jag var ju inte riktigt biten då. Men däremot så har jag alltid varit så intresserad av, ja, men av kropp och själ. Och det österländska, liksom, kan jag säga så. Och sen var väl liksom min nästa, eller där jag liksom trillade dit, det var ju sen när jag började med yin-yoga. Och det var mitt i småbarnsåren. Och det här liksom en chans att få en plats där någon med mjuk röst talar om för en och ligg still. Just det, jag höll på med medyoga ett tag också. Och det var samma sak där, att jag tyckte det var så sympatiskt att först gjorde man en övning och sen skulle man ligga och vila typ i kvarten. Och det var så skönt, bara, okej, jag har nästan inte gjort någonting. Och nu ber du mig att vila. Jag flyttar in. Så, ja. Hur är hunden? Du får komma och störa mig om det så att du ska störa någon.
Du är väldigt på.
Ja, jag vet inte varför han håller på.
Mm. Han vill ha kärlek. Ja, själv började jag, det var också ungefär, eller lite senare, millennieskiftet där omkring i alla fall. Jag kommer inte ihåg om det var 99 eller 00 på våren. Jag var gravid och väntade Anton då och mådde väldigt dåligt, både fysiskt och psykiskt. Och så fick jag tips från min barnmorska att ja, men testa yoga. Då. Och jag hade varit nyfiken på det länge. Mest för att Madonna höll på med yoga.
Mm.
Ja, så det tyckte jag. Men det var ju så här, och första jag gick, då mådde jag för dåligt liksom. Och det gjorde för ont. Och jag hade ju, det var ju så här gravid-yoga liksom. Men ändå, det var för avancerat för mig. Så att jag låg bara där och sov igenom de där klasserna. Men sen när min son var född och typ ett år, då började jag en så här kundalini-yoga-kurs. För att en granne, Patricia, hon var så här, alltså, oh, alltså det verkar ju jätteflummigt. Alltså, men det är inte så flummigt, sa hon. Det är faktiskt riktigt bra, jätteskönt. Och jag har inte ont i ryggen längre och sådana grejer, sa hon. Så att jag hakade på henne där och fick ju då träffa Satnam. En av Sveriges få kvinnliga sikher. Med turban och så här vit yoga, liksom särk, eller vad man ska kalla det, direkt klänning, skjorta, jag vet inte vad det heter. Och fick ju vara med om, alltså det var en helt fantastisk upplevelse, mitt första yoga. Det upplevde jag som mitt absolut första riktiga yogapass. Jag var helt såld. Alltså jag var helt euforisk efteråt, länge. Och fick ju en sån här grym träningsverk så att jag kunde inte gå på 3 dagar. Alltså den tredje dagen gjorde det så ont så att det var helt olidligt. Och jag bara älskade det. Så sen dess är jag liksom fast. Men som jag sa i min inledning nu så, och det här är ju då över 20 år sedan. Men nu har jag, det här året har jag knappt yogat någonting. För att, ja men jag har lärt mig lite grann att vissa rörelser som jag gör inom yoga, nu är yoga så otroligt stort begrepp. Det finns ju så många olika inriktningar och så vidare. Men vissa av de rörelserna som jag har gjort på senare år, som startar varje dag med i princip varje morgon, är kanske inte så bra för min rygg. Och jag har ju en ryggskada som har bråkat med mig under hela 2020 här. Och det som händer då när jag inte utövar den här fysiska yogan är ju att jag längtar något så enormt efter den. Nu har jag ju ersatt det med styrketräning, men det är inte riktigt samma grej. Men jag längtar något så vansinnigt efter det där. Så häromdagen gick jag så här och drömde mig tillbaka till olika grupper och klasser jag har gått i. Och det här att också få yoga i grupp är någonting väldigt, väldigt speciellt. Och att det händer någonting med oss där. Det tycker jag också är väldigt spännande. På ett energimässigt plan och också liksom individuellt känslomässigt vad det för med sig.
Ja, det är ju någonting som händer i grupp. Och jag tänker under det här året som vi, den här tiden med social distansering och där vi inte är i grupp på samma sätt, så tror jag att många av oss har börjat fundera på vad är det som händer när vi är i grupp och vi möts fysiskt, men som inte kanske händer när vi möts digitalt. Och min erfarenhet är från föreläsningen, det jag tog med mig därifrån var ju att det är inte jag som föreläser, utan mina föreläsningar, det är ju någonting som jag på ett energiplan samskapar med alla som är i rummet.
Och att tillsammans skapar vi den här upplevelsen av flow. Och att det är ju ett helt annat arbete som kräver mycket mer jobb att skapa det flowet på egen hand bara framför en kamera.
Ja, det är ju något helt annat. Det kan jag verkligen skriva under på. Det är väldigt intressant att bli, tycker jag, att bli medveten om det. Just i de här digitala föreläsningarna. Eller när jag under 2019 gjorde min webbkurs för föräldrar. Hur jag fick... Alltså jag slet som ett djur. Och utan riktigt fatta vad det var liksom. Men det var ju förstås för att stå och glo in i den där kameran. Jag fick ju ingenting tillbaka. Utan jag var ju tvungen hela tiden liksom att ge mig själv det som jag behöver för att skapa liksom det jag vill åstadkomma med det här. Så att jag tror att det är... Det finns väldigt mycket att lära av den här situationen.
Mm.
Men för vad är det egentligen som händer när vi yogar eller mediterar tillsammans? Eller sitter och stickar, virkar tillsammans? Eller liksom, vad man nu än gör där människor träffas i grupp och... Det uppstår någon slags gemensamt, ja men någon slags gemenskap, om vi säger så, utan att liksom behöva sätta någon mer etiketter på det.
Men i boken så skrev vi om, vad hette hon, tyskan som hade forskat på det här med att synka hjärnvågor när folk satt och spelade gitarr ihop.
Mm.
Och det där tänker jag är säkert någonting som man skulle kunna uppnå även digitalt, det här med att få till den här hjärnvågsynken. Men jag tror att i framtiden så kommer man ju kunna liksom mäta och tala om precis liksom, ja men det är det här som händer. Just nu så antingen finns inte instrumenten eller framförallt kanske inte har funnits något riktigt ekonomiskt intresse att utreda vad som händer. Men att någonting händer, det känner vi ju.
Det känner vi, och det går ju redan idag att mäta. Alltså just det här, bland annat på den där forskningen med att spela tillsammans eller att meditera tillsammans, så att det faktiskt...
Men att det skulle skilja sig från digitalt och fysiskt. Att det vet jag inte om man... Jag tror säkert att man skulle kunna få hjärnvågssynken, alltså med musikinstrument, även digitalt. Tror inte du det?
Ja, och jag tror inte ens... Alltså, även om man plockar bort instrumenten så tror jag att det går på något vis.
Men det är ändå någonting som inte sker.
Ja.
Ja. Och vad är det?
Ja.
Det är det som är...
Känner mig lite som en detektiv. Nej, men det vore ju sjukt intressant att veta. För att, alltså jag var också med om en sån här grej. Jag hade ett digitalt möte med bild, Zoom-möte med en kollega för några veckor sedan. Och då hade jag inte träffat en människa på evigheter förutom familjen i princip. Och ja, men var rätt, inte logisk ska jag inte säga, men så här rätt nollställd. Och det är inte riktigt jag. Nej. Utan det brukar vara antingen eller. Och så la jag märke till att under det här samtalet, när jag fick titta på henne, när jag fick prata med henne, skratta med henne, lösa lite problem så här, tillsammans med henne, efteråt och hela den dagen, alltså jag var så glad. Jag är fortfarande glad. Alltså det hände verkligen något, trots att jag såg henne på en skärm. Så. Och det där, det snurrade runt lite saker, alltså det ställde lite saker på ända hos mig, för att jag har verkligen varit så där, nej, det här med att umgås på skärmen, det är verkligen ingenting för mig. Jag har varit ganska anti det, men nu insåg jag att...
Är man tillräckligt hungrig så äter man en sån där Felix färdiglagad rätt ur mikron.
Ja, det kanske var att jämställa med det, för att jag fick för sig kvällningen och pratade om så här fel. Ja, nej, men det kanske är det, att vara tillräckligt hungrig. Och, och att man också då gör sig öppen för att nu, det är det här som finns. Det är, jag får se henne på en skärm.
Mm.
Och det fick vara det som liksom gjorde min dag, så att säga. Mm. Men om vi tar tillbaka det till yoga och meditation och sånt där. Som när man gör det i grupp så tycker jag att... Alltså jag har varit med om några av mitt livs mest transformerande och djuplodande och fantastiska upplevelser. Just i grupp.
Mm.
Där... Som jag inte alls uppnår på samma sätt när jag är ensam och yogar eller mediterar. Det har hänt också, men inte alls på samma sätt. Det har varit upplevelsen av att få reda på sanningar om mig själv, om mänskligheten, om liksom det som en del kallar för Gud kanske, det som är större än oss själva. Jag har också varit med om, när jag själv faktiskt har varit ledare till och med i jag hade en meditationsgrupp nere i Sörmland för många herrans år sedan. Där vi delade gemensamma upplevelser och bilder. Alltså var och en mediterade tyst för sig i cirkel. Och sen gick vi laget runt och den som ville fick berätta om sin upplevelse. Där vi alltså, uppenbarligen hade varit på samma plats. Mm. Eller om man ska säga. Det har hänt mig flera gånger. I olika, både meditation, yoga, så här, trumresa exempelvis. Mm. Och sådana saker i grupp. Har du också sådana erfarenheter?
Nej. Nej, men inte sådana där liksom mystiska upplevelser. Så. Men jag tänker att där är det ju liksom individuellt för vad yogan och meditationen ger oss. Och för mig har nog liksom meditationen varit en personlig utveckling-grej. Att jag gick ju en utbildning hos Terry Evans i Fanthyttan. Där man lär sig att leda det som han kallar för bergsmeditationen. Den är lite lik när psykosyntes. Man går på en äng och så går man längs en flod och så upp ett berg. Ja. Och där så mediterar man först. Och sen i en grupp så tolkar man liksom. Först så berättar jag om min meditation. Och sen går alla laget runt och tolkar. Och inte, ja jag tyckte att det var fint med den här, eller det är tecken på det här. Utan det är mer att man, ja men vad det väckte i mig. Ja men när du berättade att du träffade en indian så kände jag kände mig nyfiken på indianen. Alltså du vet att man gjorde så. Det var en väldigt god träning, inte minst i det här med att inte gå in i den här slutsatsen. Utan att kunna lyssna på någonting och vara i sin egen upplevelse av det någon annan säger. Och att också få sin egen upplevelse eller berättelse speglad genom andras känslor. Det är liksom min meditationserfarenhet så. Så att man kan ju ta sig an meditation. Eller meditation blir väldigt olika saker beroende på vems skola man går i på något vis. Eller hur man gör det.
Ja, verkligen. Det är också väldigt olika upplevelser av vad meditation kan vara. Det är ju lätt att tro att det handlar om att sitta liksom spikrak i ryggen med benen i kors. Liksom, så här, lite yogiskt och med slutna ögon och vara väldigt inåtvänd. Så där. Men det kan ju vara otroligt. Det kan ju vara en ganska extrovert grej också. Där man, precis som du beskriver här, man delar, man lyssnar på varandra. Man pratar om vad det väcker och sådär. Det är också jättefina erfarenheter av. Och jag tänker så här, att jag har någon slags grundinställning att meditation är nog någonting som är väldigt bra för de allra flesta av oss. Med undantag kanske för en del som där det kanske är ångestskapande eller så där. Och att man kanske då behöver, om man vill då, någon slags vägledning eller stöd i den processen för att lära sig hur kan just jag göra. Och det är precis det jag tror också är en viktig grej om man är nyfiken på meditation men inte vet var man ska börja, så alltså prova dig fram med olika sorter. Alltså det kan ju vara en gående meditation. Mm.
Och räkna 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 till exempel när man går. Ja, men det som precis. Vi fick lära oss på min kurs. Det är ju ett otroligt bra steg in i meditationens värld.
Mm. Ja, men det är verkligen, alltså, eller bara så här, gå, känns fotsulorna när du går, känn underlaget eller gå igenom de olika sinnena, var i ett sinne i taget när du, det glömmer jag aldrig när jag hade en sån här fantastisk upplevelse, också under en utbildning som jag själv höll faktiskt nu när jag tänker efter. Nej, men det är att fokusera, jag gick på Drottninggatan i Stockholm på väg mot kurslokalen och så, där är ju ganska mycket folk i början när man kommer från centralen och går upp liksom uppåt på Drottninggatan. Och ju längre upp man kommer, ju mindre folk och bilar och väsen. Så det blir lugnare och lugnare. Och det var en så häftig upplevelse för jag valde just ett sinne i taget. Nu ska jag bara se. Gick och tittade mig omkring och såg på saker som jag vanligtvis inte tittar på. Och sen ska jag bara lyssna. Och då lyckades jag liksom så här lyssna till människors andetag som jag passerade på gatan. Alltså det tänker jag aldrig på annars. Och sen bara känna. Hur känns det att gå liksom på asfalt? Hur känns det när man går in på kullersten eller på kantsten? Och, alltså man råkar kliva på ett gruskorn. Alltså det var verkligen det här. Jag kom åt det här finliret. Jag fick en sån enorm stark upplevelse av den promenaden. Mm. som är liksom, ja, men inte ens en kilometer lång. Så att på väldigt kort tid kan man liksom få väldigt starka upplevelser. Så, som några exempel på hur man kan meditera. Just nu mediterar jag för att jag behöver liksom hjälp att lugna ner min hypofys och mitt liksom, men hela mitt stresssystem.
Så det är ju bokstavligen saker som händer i våra körtelsystem när vi mediterar.
Ja, men exakt. Så det kan ju... man ju, och det kan man ju också ta kontakt med och känna. Så gör jag nu. Nu är liksom, jag försöker jag så här. Och det har jag alltid haft lätt för. Och nu är jag ganska svårt för det. Men att ta kontakt med hypofysen som sitter liksom ovanför, mellan ögonen, lite strax ovanför, rätt fram i pannan.
Vad gör hypofysen? Varför vill du komma i kontakt med den?
Nej, men därför att den, enligt min läkare, så är den stressad. Och just att den triggas väldigt mycket av sociala intryck. Och det är ju någonting som jag har älskat och gått igång på. Jag som har levt ganska extrovert så där. Men jag har väl helt enkelt slitit ut den här stackars lilla punkten
i hjärnan. Den är som Keith Richards nu liksom.
Ja, men lite så faktiskt. Den är, ja, exakt. Ja, men det var en bra bild. Tack för den. Nu kan jag ta till mig den imorgon när jag ska meditera. Det är Keith och jag liksom. Och då menar jag inte under hans storhetstid när han satt liksom påtänd upp i en talltropp någonstans. Utan lite mer där han kanske ligger nu utslängd i någon soffa och ja, klinkar.
Han går runt där yrvaket och ja. Drar gitarren efter sig.
Ja. Nej, men alltså det jag skulle komma till var att nu vänder jag mig mer inåt och lyssnar liksom inåt i kroppen. Jag fick någon sån här insikt häromdagen. På impuls så frågade jag min man så här. Ja, men hur är det för dig? Vad har du för relation till din kropp liksom? Och då menar jag inte så här, tycker du om den eller inte? Utan hur pratar den med dig? Och han tittade på mig och bara, vad menar du? Ja, okej, jag fattar. Och då förstod jag så här, vi måste uppleva våra kroppar på så helt olika sätt. Mm. För min kropp är alltid där och liksom bankar, bråkar, talar om för mig. Den håller på liksom petar och liksom, jag får aldrig vara i fred. Den är ungefär som en sån här retstick, en sån här, du vet, Stefan Andersson i när man gick i ettan, vi hade två Stefan Andersson, så lyssnar ni på det här så behöver ingen av er känna er utpekad, eller båda faktiskt. En var mörk och en var ljus. Nej, men sån där som, man kan aldrig gå förbi honom i korridoren utan att få antingen att de ska dra krokben på en eller liksom köra in ett pekfinger i magen på en eller hoppa på och pussa en liksom. Mm. Så är min kropp ungefär, som en Stefan Andersson i lågstadiet. Medan min man, han var så här, ja, det är klart jag känner ju om jag har ont i huvudet. Och om jag är hungrig. Men annars händer det inte så mycket liksom. Och jag bara, åh vad skönt det låter. Och han bara, ja, men det låter ganska jobbigt att vara du, sa han. Och det, nej, men det var rätt intressant. Därför att det som slog mig efter det samtalet var att jag skulle ju vilja försöka skapa en annan relation till min kropp. Det finns ju annat där inne som inte är den här liksom bråkiga grabben i lågstadiet.
Så du skickade in ett nyhetsbrev om trots åldern idag.
Ja. Och då tänker du...
Din kropp?
I trots åldern.
Ja, men att...
Ja, men du har rätt i. Det är lite där, precis. Ja. Nej, men och det jag redan har liksom... Det här är bara någon vecka sedan jag hade det här samtalet med min man. Och redan upptäckt att... Det var ju ingen ny upptäckt, men det kan ju också vara alldeles tyst där inne. Och det här liksom finliret som finns där inne. Det är någon liten luftbubbla eller det kommer någon litet pulsslag eller någon liten nerv som har kommit i kläm. Eller bara så här som jag kände i morse. Då kände jag liksom hur det kom en väldigt stark känsla i bröstet. Och sen fick jag en enormt stark upplevelse efter det. Och det är ju ett annat sätt att lyssna inåt än att känna att ja, man är hungrig eller ont i huvudet eller ryggen verkar eller pirrar i benen eller vad det är. Va? Är du med på vad jag tänker? Mm. Det är någon slags yttre kropp och inre kropp kanske.
Ja, och det tänker jag ligger säkert väldigt mycket i det. Vi har ju en utmaning i våran kultur att vi har fått lära oss att kroppen tillhör ju liksom inte oss, utan den är ju något vi bara har och ja, men läkare i västvärlden frågar ju ofta inte ens hur mår du eller hur känns det? Eller, utan det är ju proverna som ger svaret. Eller vad är din egen upplevelse av? Vad tänker du att det här skulle kunna handla om? Det är, så så formulerar vi ju inte frågor. Utan kroppen är ju någonting som ska behandlas, inte någonting som ska lyssnas på.
Ja, men det är ju ett väldigt intressant perspektiv just hur västerländsk läkekonst ser på kroppen.
Ja.
Och där man då, om man tittar på hur man på i österländsk tradition mer har liksom en inkännande approach till kroppen.
Ja, men att kroppen, där är ju kroppen någonting som ger oss information och där det vi själva kan uppleva. Jag grottade ner mig om trauma för något år sedan eller två, och där var det en snubbe som pratade om the felt sense. Att vi pratar om att vi har luktsinne, att vi har känsel, att vi kan se. Men det här med the felt sense, alltså det som vi kan känna i kroppen eller känna med kroppen, det vi upplever med kroppen. Det är ju någonting som, alltså vi förstår inte frågan.
Nej, det är nog...
Det du beskriver,
det är precis
ju...
det, ja, exakt. Ja. Och för mig är det också viktigt där att göra skillnad på känslorna och det jag känner i kroppen.
Ja.
Det är två helt olika saker. Och jag har nog varit väldigt mycket, surprise, intresserad av att lyssna på känslorna. Och jag tycker fortfarande att det är en viktig och stor del av livet. Men det här är ju någonting annat. Att lyssna bortom känslorna eller innan känslorna. Eller hur man nu vill se på det.
Mm.
Utan att vi... Jag höll ju på med det här när jag var på den här Vipassana meditationsretreaten förra... Eller när var det? Ja, sommaren 19 var det. Mm. Eller 18 kanske till och med. Jag kommer inte ens ihåg. Men där var det ju verkligen att skanna kroppen, att vara i, liksom lyssna på insidan av kroppen.
Mm.
Som var, ja, men det, och det är en teknik, det är verkligen en teknik. Men inte helt lätt heller tycker jag.
Nej. Och jag tänker att det är lätt att det blir som lite fruktsallad med allt det där. När man inte har vant sig, då är det svårt. Vi har inte riktigt lärt oss att känna skillnad på en banan och ett äpple. Utan det är på något vis som att allting som vi upplever är någon sorts puré bara. Och ju mer man varse blir och ju mer man mediterar eller yogar eller vad man ägnar sig åt, ju bättre tror jag man blir, eller ju mer skillad blir man på att upptäcka smakerna i den här fruktsalladen. Mm. Ja, det här var lite passionsfrukt och det här var melon och ett russin minsann, du vet.
Ja, verkligen. Det är en jättebra metafor tycker jag. Men det slår mig också att vi har faktiskt inte ens nämnt det som vi har gått direkt in på kroppen mer eller mindre. De flesta brukar ändå haka upp sig på det här med tankarna när det gäller meditation och att man ska mindfulness och yoga. Att tankarna är där det stör hela tiden och att det är också någon sån här, tror jag, hyfsat västerländsk misstolkning att tro att tankarna ska försvinna. När man mediterar.
Eller att det ska vara skönt med om det? Att meditera.
Ja, men exakt. Ah. Precis. Nej, det är ju snarare så att det är skönt när det är över ibland.
Ja. Nej, stundvis är det ju jättehärligt att meditera. Ofta absolut. Är det skönt.
Men går man in med intentionen att nu jäkla ska ha en skön stund här och meditera. Då kan
eller
man ju
att man blir besviken på det om det inte är skönt. Eller att man tror att man gör något fel. Eller jag tänker aldrig göra det här igen för att det var inte härligt.
Mm.
Så yoga och meditation, det är ju inte en påse chips. Det är inte en Nutella. Det är mera råkost. Man mår jävligt bra av det och ofta är det också väldigt gott.
Ja, vad bra att du tar upp det. För i morse då hade jag tränat först i drygt en och en halv timme. Och så, då brukar det vara ganska lätt för mig att meditera efter liksom, fysisk träning. Men nej, alltså jag var så störd. För min man, han hade lite träning kvar så att han körde på och drog på sin jävla musik. Så att det var, ja, då reste jag mycket och hämtade så här lurar, hörlurar och satte på för att dämpa lite. Ja, men och, nej, det var, så jag satt så här och det var svårt helt enkelt i morse. Och jag kände mig så här, just lite besviken. Men då ställde jag mig själv frågan. Ja, men vill du att det ska vara lätt? Ja, det är klart jag vill. Alltså var det här spontana. Ja, men vill du det egentligen? Och sen fick jag upp den här liksom bilden av att någon sträckte fram en skål med chips. Det är ju ganska lätt att bara köra ner handen i den och mula in de där chipsen. Men sen bara, nej, jag vill inte ha chipsen. Jag vill gå den här extra milen.
Mm.
Och då, när jag hade liksom hittat den där, det var ju den riktiga rösten liksom, bakom den här första lata delen av hjärnan. Då kom det.
Mm.
Och då fick jag faktiskt en enormt häftig upplevelse av min meditation.
Mm.
Så det är ju inte alltid det enkelt, inte alltid det skönt, men inte heller alltid det svårt och oskönt, utan Nej. Precis tvärtom. Det, Det är verkligen en träning i att acceptera och vara med i det som händer, kan man väl.
Och inte, jag tänker att vi har också en intränad, vi är ju tränade att tycka att det som är skönt är bra och det som inte är skönt är dåligt. Eller att vi ska undvika det som är dåligt, som vi upplever dåligt, och bara göra det som är bra. Utan i yoga och meditation så får vi också en chans att bara vara i det som händer. Att tankarna är ju varken bra eller dåliga, de är, och sen kan jag förhålla mig till dem på olika sätt. Det är ett mindset som man får en chans att vara i, tänker jag. Om man...
ja, men det är lite grann som att lägga om kosten, som också är aktuellt för mig nu, som jag har gjort igen nu i höst här. Utesluter ju allt vad socker är, och det är ju inte heller något nytt för mig liksom. Men nu är det verkligen på en annan nivå, jag utesluter en hel del grejer. Då inser jag ändå att trots att jag inte äter tillsatt socker och så dras jag ju, alltså hjärnan vill ju ha söta saker. De allra flesta av oss gillar ju det. Och när man då ska äta någonting, något nytt som verkligen inte smakar sött, så kan jag göra ett val. Jag kan ju sitta där, som i morse gjorde jag för första gången i mitt liv, bovetegröt. Eller ja, nej, det var inte första gången. Nu sitter jag och ljuger. Men jag gjorde första gången i mitt liv varm bovetegröt. Och ja, det var väl sådär lagom spännande. Så rev jag liksom ett äpple över det. Och bara såhär, jag tycker så mycket bättre om havregrynsgröt. Som inte heller har socker eller något på. Bara kanel och äpple. Men det är en helt annan smak. Och förmodligen lite mer sötma i den smaken. Och då fick jag en sån här insikt att, ja, men nu kan jag välja här och sitta och tycka att vilken tråkig frukost, vad jag skulle ha tagit något annat. Eller så bara, vad är det här? Vad är den här upplevelsen? Lär dig någonting av, hur känns det när din hjärna inte får den här sötman som den så desperat vill ha? När den inte tar den enkla vägen. Du vet ju att det här är något nyttigt för dig. Tänk om du bara väljer och vad är det här? Och en dag så kanske du älskar det här, det vet du inte. Det är inte intressant just nu, men bara
en intressant sak är ju, men det berättade jag ju för dig i våras där med corona och grejer, och hur jag plötsligt fann mig själv så här köpandes lösgodis. Och nu här under när det var amerikanskt presidentval och när det dessutom då kom våg 2 med corona, hur jag insåg att nu är det femte kvällen i rad som jag ligger här och äter chips faktiskt. Och kollar på Netflix. Och liksom har inte ens reflekterat över att det här inte är någonting som jag brukar välja. Och inser att men nu är jag ju jättestressad av allt det som händer i världen. Så jag behöver liksom, min impulskontroll är så här bara out the window. Och jag behöver liksom ge mig själv lite så här skön dopamin. På lättaste sättet. Och jag insåg också att jag inte tränat på en vecka. Inte yogat på en vecka. Och allt det där bara försvann. Och att inse att tiden vi lever i just nu är rätt jobbig. Och även om man också har ont i kroppen. Det är också en sån här sak som gör att det är svårt att hålla i liksom. Man söker snabba belöningar. Så det där är säkert också någonting som att du har liksom underskott på sociala kontakter, då vill man ha socker istället, eller något som är sött eller lätt eller enkel underhållning, you name it liksom.
Ja, då kommer jag tänka på det där uttrycket där, summan av lasten är konstant liksom. Ja. Just att
Men det behöver de ju inte vara.
Nej, alltså, nej, om man inte... Alltså, utan tvärtom, tänker jag. Att man, alltså det är ju en träning. Så det handlar ju om att lära sig gå förbi och bortom. Att lyssna en gång till. Ställa frågan en gång till där. Vill du ha det enklast? Vill du ha chipset? Ja, och så får du ja flera gånger i rad. Kör på den där chipskålen då. Det gör väl ingenting. En chipskål mer eller mindre i livet. Men liksom om man alltid väljer den oreflekterat. Då... kanske den här lilla,
men när jag inser att jag har liksom, jag har börjat, jag brukar ju inte kolla på nyheter, för jag vet att jag mår väldigt dåligt av det, men att under presidentvalet, att hur jag liksom gled in i det här, att jag växlade så här mellan 5 olika så här nyhetssajter, och jag insåg att jag var ju liksom ruined när jag började kolla på Donald Trumps Twitter. Alltså, där visste jag ju att Nu har jag ju gått över alla gränser. Nu behöver jag ju verkligen göra en reset.
Ja.
Men har du någonting mer som du vill säga? Jag vet inte om vi lyckades prata om yoga och meditation någonting.
Inte så mycket.
Det gick dåligt för oss idag.
Nej, jag tycker det gick bra för oss idag. Nu har vi balanserat. Istället bara acceptera. Det gick som det gick. Om vi ska förhålla oss yogiskt och liksom lite så här meditativt i det här, det vi har pratat om. Jag tycker att det är ett stort ämne. Och jag är verkligen mitt i det, eftersom jag är så lite nyförälskad nu när det gäller meditation. Jag har legat lågt med det ett tag. Liksom. Eller jag har gjort det, fast inte på det sätt som jag nu gör. Så ska vi säga. Jag tror att alla mediterar dagligen, fast att vi inte alltid är medvetna om det. Alltså en del kallar det för dagdrömma. En del liksom tar på sig skorna och går ut och sparkar löv i skogen och tycker att det är härligt. Och det är ju en form av meditation. Mm. Att göra ett uppbrott, göra något annat än det man gör för stunden. Låta hjärnan vila, ge kroppen lite andhämtning och ro. Alltså det är... Meditation behöver inte vara mer avancerat än så.
Man brukar ju prata om att saker är meditativa. Ja, men jag tänker kratta löv eller följa sin vanliga styrketräningsrutin. Det kan också vara meditativt.
Mm. Ja, men jag skulle vilja runda om en upplevelse som jag var med om häromkvällen tillsammans med vänner som jag träffar coronasäkert och mediterar med. Där vi blev guidade just i någonting som var typ en sån här bergsmeditation av en av oss. Och vi hade ett tema och det var tiden. Alltså vår förhållande till tid och stress. Och vi skulle gå ner och sen så skulle vi på olika sätt ställa frågor kring det här. Och en som jag fick svar av när jag var där nere i mitt meditativa tillstånd. Ett svar jag fick, eller jag ställde frågan just hur förhåller du dig till tiden? Och tiden... själv kanske, svarade som en katt. Som en katt i en bra familj. Jag stryker mig mot den, jag kelar med den, jag njuter av den. Och det tyckte jag var så här, tänk om det är möjligt. Tänk om man kan förhålla sig så till tiden, till stressen. Någonting som man kan njuta av och kela med och gosa med. Apropå det du sa i ditt intro där också, att gosa med sin katt.
Mm. Vad härligt. Och nästa gång blir det också härligt. Vad blir det då?
Ja, men då blir det kärlek från Falun. För då ska ni få träffa Sara Redin och Anna Bergman som är två pedagoger som arbetar i Falun kommun som jag hade på besök här i poddstudion och pratade med om, vad ska man sätta för titel på det samtalet? Jag vet inte riktigt vad jag ska benämna. Men vi pratar förstås om barn och hur man kan stötta barn in i att lära sig agera mer känslosmart och att liksom hjälpa sig själv och ha det bra helt enkelt. Det blir kul.
Ja, men då tackar vi för idag då.
Det gör vi.